Podplay.
Julen verkar vara en dramatisk tid för Boris Johnson. Han har vunnit både val och pressat fram Brexit-avtal under högtiden de senaste åren. Men 2021 ser det mörkare ut för den tidigare politiskt ganska svårruckade och till synes osårbare brittiske premiärministern. Och ett av skälen är en eventuellt olaglig julfest på 10 Downing Street. I dagens Studio DN tittar vi närmare på det politiska läget i Storbritannien och ställer frågan om magin runt Boris Johnson är bruten. Och med mig idag har jag Katrin Marsall som bevakar Storbritannien för Dagens Nyheter. Hej Katrin!
Hej!
Ja, det stormar alltså kring den brittiska premiärministern Boris Johnson, och en stor del av diskussionen har den senaste tiden rört avslöjanden om en julfest i premiärministerbostaden 10 Downing Street. Vad är det som har hänt?
Ja, det här var ett avslöjande som den brittiska tabloiden The Daily Mirror gjorde om att det då förra året, när det var nedstängning här i Storbritannien och julfester och annat umgänge var förbjudet för alla i England, då hölls en eventuellt olaglig julfest på nummer 10 Downing Street, som då är premiärministerns bostad men även och framför allt arbetsplats för de som arbetar med premiärministern. Och det här slog ner som, ja, det var en jättenyhet, för jag tror att man måste förstå kontexten där, som är att förra året så ställde regeringen i princip in julen här i England, och just det här med julfester innan jul på arbetsplatser och i kompisgäng är en väldigt viktig tradition. Och då när det då visade sig att, ja, en regel verkar ha gällt för de som jobbade nära premiärministern och en annan för vanligt folk, så har väldigt många blivit upprörda, och det här är en nyhetsstory som har fortsatt att förfölja Boris Johnson under en ganska lång tid.
Och han var ju själv inte med vid den här festen då. Vart var han någonstans? Vilka var det som festade?
Ja, nej, alltså, det här är ett ganska speciellt hus. Jag har faktiskt bara varit inne på Downing Street 10 en gång. Men det ser ju ut som det gör på bilderna. Man går in genom den här svarta dörren. Och sen är det ju liksom ett stort kontor på många sätt. Alltså, då när jag var där, så till vänster var det ett jättestort rum. Där satt alla presssekreterarna, och till höger satt de som jobbade med policy. Och så rakt fram sitter liksom premiärministern. Och sen så är det liksom massa våningar som alltid i engelska hus, och högst upp finns en lägenhet som premiärministern då ofta bor i, även om just den lägenheten är ganska liten, vilket gör att många premiärministrar på sistone har föredragit att bo i grannhuset. Så att Boris Johnson befann sig väl antagligen någonstans i det här huset, men om man har varit där så förstår man att om det pågår en fest i ett rum, man behöver liksom inte vara medveten om det bara för att man sitter någon annanstans och jobbar. Och man ska också tillägga att det finns en kultur runt alkohol i brittisk politik som inte riktigt finns i Sverige längre på det sättet, att det är för de som jobbar på nummer 10 Downing Street ganska normalt att framförallt på fredagar, om man jobbar efter klockan 6, vilket man generellt gör, så börjar man dricka parallellt med att man jobbar. Så att liksom de här gränserna mellan fest, jobb, vem som är i huset, vem som är på festen, är lite luddiga just när det gäller
efter klockan 18.
Ja, det var vad en person med insyn i dessa frågor sa till mig i alla fall.
Det här avslöjades ju då först i media, och sen läckte det ut ett videoklipp från då den 22 december 2020 där personer i premiärministerns stab skämtar om en påstådd fest. Och det här är under en fiktiv presskonferens som staben har med varandra. Vi ska höra ett klipp från den här läckta filmen där alltså Boris Johnsons pressekreterare Allegra Stratton repeterar inför en presskonferens och får en fiktiv fråga av en kollega som spelar journalist. Och den här frågan gäller just en julfest på Downing Street.
I've just seen reports on Twitter that there was a Downing Street Christmas party on Friday night. Do you recognize those reports?
I went home.
It was a business meeting.
joking.
His fictional party was a business meet. And it was not socially distanced.
Ja, Katrin, här har vi alltså ett klipp som har väckt otroligt stor uppmärksamhet från ITV News, där Johnsons presssekreterare eller Greg Stratton skojar om den här julfesten. Hur landade det här avslöjandet om att det antagligen hölls en olaglig julfest i premiärministerns residens den 18 december 2020? Varför har det orsakat en sån ilska?
Ja, alltså dels för att det här var under en period i Storbritannien där liksom folk fick inte träffa sina nära och kära. Det var efter ett år där liksom folk hade dött ensamma utan att ha fått träffa sina nära och kära. Och där regeringen liksom hade begärt, det är ju, man begär ju väldigt mycket av folk om man säger ställ in julen, sitt hemma. Och sen så då läcker det här klippet där regeringstjänstemän, politiska tjänstemän skämtar på det här sättet om en julfest. Och sen framför allt så landade det här klippet som att Boris Johnson hade ju förnekat att den här festen hade ägt rum, och om den hade ägt rum så var det ingen fest. Och det här klippet tycks ju visa att det nog hade förekommit en fest. Så att det blev ytterligare någon sorts liksom bevis, tyckte många, på att Boris Johnson igen slirar på sanningen. Någonting som han brukar få mycket kritik för.
Så Boris Johnson förnekade först. Sen har han ju gjort några olika svängar i bemötandet av den här kritiken. Vad är det han har sagt? Vilka är de olika turerna?
Ja, det är där ganska svårt att reda ut. Det har varit fram och tillbaka och det var ingen fest. Och om det var någonting så var det ingen fest. Och man har inte brutit på några restriktioner. Och sen har det visat sig att det antagligen var flera fester. Och egentligen skulle jag säga att det är riktigt sådär oroväckande, om man ska börja bedöma det utifrån någon slags politisk perspektiv, är ju att vem läcker alla de här grejerna? Det här är grejer som kommer inifrån ganska nära, kretsar nära premiärministern, inifrån operationen på nummer 10 Downing Street. Så läcks ju både de här uppgifterna om olika fester och videos som den vi precis hörde ett ljudklipp från. Det här tyder ju på att det är väldigt låg moral i de innersta kretsarna i regeringen. Och det är ju ganska oroväckande.
Men varför ljög han?
Ja, alltså Boris Johnson är ju en politiker som är känd för att ljuga, eller för att ha ett kreativt förhållningssätt till sanningen. Det där är någonting som alltid har sagt som honom. Det är lite hans stil, eller det har blivit hans stil att uttrycka sig på sätt som inte alltid helt är sanningsenliga. Han är ju också, när han var journalist fick han sparken för att ha hittat på citat. Så att det här är, jag vet inte om man ska säga att det är ett karaktärsdrag, men det brukar lyftas fram, och det är någonting som har lyfts fram om honom under väldigt lång tid, att det här är en av hans svagheter. Samtidigt har det brittiska folket nog generellt sett det som att okej, han kanske liksom slirar på sanningen när det gäller vissa små saker, men i grund och botten kan vi lita på honom för att han då, till skillnad från hur man uppfattar många andra politiker, inte försöker dölja vem han är. Han är ändå, uppfattar folk, varit väldigt öppen med att liksom, ja, det ni ser med Boris Johnson är vad ni får. Han är liksom ingen perfekt statsman eller perfekt människa, men ja, här är han. Och det har ju varit en stor del av hans populistiska recept.
Alltså han är ju känd då för både slirandet på sanningen och det här iviga i både utseende och privatliv, och också i sin politik där han har gjort många olika vändningar. Samtidigt som han kör den här lite sköna avslappnade stilen, så har han ju en grundmurad överklass bakgrund. Vem är han? Vad kan vi liksom säga om profilen Boris Johnson idag?
Ja, alltså nu, för det första, det här med klass i England är komplicerat. Jag tror inte engelsmän skulle kalla honom för någon med grundmurad överklassbakgrund, för att han är inte släkt med kungahuset, vad vi vet i alla fall. Tidigare premiärminister David Cameron skulle man nog mer säga var överklass på det sättet, eftersom han är släkt med kungahuset och har liksom aristokratisk bakgrund på det sättet.
Jag tar tillbaka det lite grann.
Ja, nej, men det är oförlåtligt.
Jag tänkte mer på skolbakgrund och sådär.
Ja, precis, precis. Nej, men det är mångfacetterat det där. Och jag kan inte säga att jag har bott här i 10 år. Jag förstår fortfarande inte ens hälften av det där. Men han har gått på fina skolor, men han var på Eton på ett stipendium. Så att det är en viss skillnad där. Nu har vi klargjort det. Vad mer undrade du?
Ja, vem är han
vem
utifrån
är han?
Det vi vet om honom idag och hur han har fört sin politik?
Ja, men man ska väl ändå säga att han har lyckats med sitt främsta politiska löfte som var att få igenom Brexit. Om vi bara spolar tillbaka tiden till ett år sedan, om du och jag hade haft den här konversationen för ett år sedan, då var det extremt oklart om det skulle bli något Brexit-avtal och vad som skulle hända med det. Så det måste ju ändå sägas vara en politisk triumf. För 2 år sedan i juletid så förde han sitt parti till en, liksom en väldigt stor seger i parlamentet och en stark majoritet som man fortfarande har. Och det har ju varit hans främsta, så att säga, det han har varit bra på, det är ju att vara populär och vinna val. Det här är en person som är konservativ och som ändå lyckades vinna 2 borgmästarval i London. London som är en ganska vänstervriden stad. Och det är också därför som hans eget parti står ut med alla hans, så att säga, mindre bra sidor. För att de har fram tills nu vetat att han har varit en valvinnare.
Och han har ju länge haft rykte om sig att vara politiskt osårbar. Hur har det märkt?
Nej, men han är en sån här teflon, eller har varit en sån där teflonpolitiker. Jag menar, för det första, det här är en man som har liksom ett oklart antal barn med ett oklart antal kvinnor som har en bakgrund där, ja, men som jag nämnde, han har fått sparken från jobb som journalist efter att ha hittat på citat. Han har ljugit i parlamentet, han har gjort saker som inte hade accepterats hos någon annan och lyckas på något sätt få det här bara att framstå som autentiskt och charmigt. Och ja, Boris, vi vet ju hur han är. Man kan ändå lita på honom just för att han inte låtsas vara något som han inte är. Så har ju folk tänkt. Och han har gjort usväng efter usväng. Han var mot Brexit, sen var han för Brexit. Han var liberal och invandrarvänlig under en period av sin politiska karriär. Sen blev han någon sorts ny nationalisthöger. Nu har han helt plötsligt fört det konservativa partiet ganska långt åt vänster i den ekonomiska politiken. Liksom de vanliga politiska reglerna appliceras. De gäller inte för Boris Johnson. Och så har det varit fram tills nu.
Ja, och nu står vi då här där den här julfestskandalen har briserat och påverkar honom sedan flera veckor tillbaka. Och det verkar ju inte rinna av honom trots då hans teflon-legacy. Hur märks det i den brittiska debatten och i fikarumssnacken mellan människor?
Nej, men det finns ju en trötthet på Boris Johnson som man märker av. Man ser det i opinionssiffrorna, man ser det i hans personliga siffror. Alltså folk som tycker att han gör ett bra jobb gentemot de som tycker att han gör ett dåligt jobb. Man märker det i hans eget parti där folk börjar, så att säga, ifrågasätta honom på ett nytt sätt. Och det här är ju, alltså han är ju partiledare för det konservativa partiet i Storbritannien som är ett parti som är extremt hänsynslöst när det gäller att avsätta sina egna ledare. Så fort du liksom inte uppfattas vara en valvinnare så är, så att säga, din politiska framtid hotad. Det finns liksom ingen sentimentalitet eller lojalitet till partiledaren generellt utöver det.
Och en annan aspekt i just den här julfestskandalen är ju det här att nästan 2000 personer har åtalats för att ha brutit mot de brittiska pandemilagen, och det enbart i London, samtidigt som då den politiska eliten uppenbarligen själva struntar i restriktionerna, eller så den här skandalen uppfattas. Hur kan det ha gått så här snett?
Det här är inte den första skandalen av den typen. Det var ju också en väldigt framstående epidemiolog som togs, inte på bar gärning, men som besökte sin älskarinna under den första lockdown och fick liksom avgå från uppdrag. Och en liknande historia med tidigare hälsoministern Matt Hancock. också med älskarina inblandad, vilket var olagligt på grund av social kontakt mellan hushåll och så vidare. Så att det har varit en del av den här typen av historier i brittisk press. Och det är klart att liksom, desto mer statsmakten eller regeringen begär av folket, och under en pandemi har man begärt väldigt mycket. Man har liksom begärt av folket att de ska, jag menar, i extremfallet dö ensamma. Så är det klart att det här sticker i ögonen och skapar ilska. Det tror jag man nog måste förstå.
Vi ska ta en kort paus och sen gå vidare med att prata om hur kritiken mot Boris Johnson påverkar brittisk politik. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om den politiska kris som drabbat den brittiska premiärministern Boris Johnson. Katrin Marsall, du bevakar ju Storbritannien för Dagens Nyheter. Hur reagerar Johnsons eget parti Tories på kritikstormen och de dalande opinionssiffrorna för deras partiledare?
De reagerar som de alltid gör i den här typen av situationer. Det är ett brutalt parti. De börjar diskutera hans politiska framtid, och nu sägs det väl att om det här inte blir radikalt bättre de närmsta månaderna, och då menar de både hans popularitetssiffror men också att han får liksom kontroll på nummer 10 Downing Street och att det slutar läcka, att det slutar vara sånt här kaos och att det börjar finnas liksom en politisk riktning, då är det någon som med stor sannolikhet kommer att utmana honom om partiledarskapet till sommaren.
Och hur ser startfältet ut? Finns det någon given arvtagare där?
Jo, nej, men finansminister Rishi Sunak har ju positionerat sig. Och även utrikesminister Elizabeth Truss är de som man pratar om.
Och vi har ju nämnt här flera gånger dalande opinionssiffror. Men hur ser opinionsläget faktiskt ut för Tories och Boris Johnson?
Ja, nej, men Labour har ju sin största ledning på oppositionspartiet, det stora oppositionspartiet, på mycket länge. Sen är det klart, liksom, hade det varit val idag, vad hade hänt? Det är fortfarande svårt att se det här översättas till liksom en parlamentarisk majoritet för Labour. De är fortfarande för svaga i Skottland, vilket har med helt andra saker att göra. Så att då skulle det bli någon form av koalition. Eller så skulle liksom de konservativa vinna, men med en mindre majoritet. Nu har de ju en väldigt... De sitter ju väldigt säkert i den bemärkelsen att det är en ganska stor majoritet som Boris Johnson lyckades leverera till dem för 2 år sedan. Och här i det här landet får man ju välja i alla fall delvis när man vill ha val. Så att de borde ju vänta till ett bättre läge.
Och du har också varit inne på den interna kritiken mot Johnson, läckorna, illojaliteten och så vidare. En del konservativa menar ju till exempel att han har gjort en vänstersväng med skattehöjningar. Vilka är konfliktytorna inom Tories om vi skulle ta och sammanfatta dem?
Ja, för det första är det här ett väldigt konfliktfyllt parti. Brittisk politik är väldigt sådär, drivet av många starka individer. Det är inte liksom samma partilojaliteter och det är ett annat valsystem och så vidare. Så det är alltid mycket bråk i det brittiska konservativa partiet. Brexitfrågan var ju den stora, men den har ju Boris Johnson lyckats lösa ut. Men nu finns det ju dels en kritik mot honom som person och hur han liksom sköter det här uppdraget. Men sen också då mer av en ideologisk och politisk kritik där man då tycker att han har gått för långt åt vänster. Och många som tycker att, är han ens konservativ? Boris Johnsons politiska strategi, och den har ju hittills varit framgångsrik, har ju varit att gå åt vänster i ekonomiska frågor och samtidigt då vara för Brexit. Och det ledde ju till att man lyckades bryta igenom det som kallas för Labours röda vägg i norra England. Och att liksom ett ganska stort antal valkretsar i vad som är extremt traditionellt socialdemokratiska områden gick till de konservativa. Och det har ju varit Boris Johnsons stora politiska triumf. Men ja, då är det klart att det finns de på den andra falangen som tycker att liksom, men hur mycket kan man liksom höja skatten och låta som någon sorts nationalistisk socialdemokrat och fortfarande vara konservativ premiärminister. Så de gillar ju inte det.
Och i onsdags var det så kallad Prime Minister's Questions i parlamentet. Vi ska höra några exempel på meningsutbyte mellan Boris Johnson och oppositionsledaren Keir Starmer.
Mr. Speaker, the Prime Minister is so weak that without Labour votes last night, vital public health measures wouldn't have got through. So will the Prime Minister take time this Christmas to look in the mirror and ask himself whether he has the trust and authority to lead this country?
I respect and understand the anxieties, the legitimate anxieties that colleagues have about restrictions on their liberty, but I believe that the approach that we're taking is balanced and proportionate and right for this country. They play party politics, Mr. Speaker, and we get on with the job.
Ja, här handlade det bland annat om coronarestriktioner, och vi hörde också det karaktäristiska bifallsropet och buandet som ju brittiska parlamentet är känt för. Vad säger du om tonläget här, Katrin?
Ganska normalt, vanlig vecka. Tonläget är ganska, det där är ganska lugnt tonläge för att vara brittisk politik. Men det är klart att innehållet, alltså det är ju Keir Starmer, oppositionsledaren, vet ju att han har någonting, och att liksom Boris Johnson är under väldigt mycket press, både internt i sitt parti och liksom, och politiskt på alla sätt. Så att han hugger, och det funkar.
Och i parlamentet så har ju oppositionsledaren Keir Starmer, Labour-ledaren, lyckats koppla greppet om premiärministern rent retoriskt. Han har också påmint om bilden från i våras när brittiska drottningen Elizabeth II tvingades sitta helt ensam i en tom kyrkbänk under begravningen av sin man som hon var gift med i 73 år. Och det här kontrasterar ju då mot den här kanske olagliga julfesten som Boris Johnsons stab hade. Hur agerar oppositionspartiet Labour och partiledaren Keir Starmer i det här läget när det stormar kring bland annat julfesten?
Ja, alltså man ska ju tillägga att Labour har väldigt stora problem, och man skulle ju kunna argumentera för att i den här typen av läge borde man liksom ligga ännu längre fram i opinionen. Och Keir Starmer har ju också fått mycket kritik för att han inte har liksom tidigare lyckats koppla greppet på Boris Johnson. Men nu, och han har ju haft en väldigt sådär, Keir Starmer är ju, ja, det här ju, nämns ju för sällan, men alltså, han är ju faktiskt bokstavligen förebilden för Mark Darcy i Bridget Jones. Jag vet inte om du har koll på de böckerna eller filmerna, men han var alltså människorättsadvokat på 1990-talet, och Helen Fielding som skrev böckerna om Bridget Jones som sen blev till filmer. Hon baserade den här karaktären, den här lite stela människorättsadvokaten, just på den verkliga karaktären Keir Starmer, som nu konstigt nog har gått och blivit oppositionsledare i Storbritannien. Och han har just lite den här stilen. Han var en person som kom in i politiken väldigt sent, först i 50-årsåldern, och som var toppjurist och liksom har det här lite sådär stela, korrekta sättet, och många har tyckt att det inte riktigt har funkat mot den liksom jätteshow som är Boris Johnson. Men nu senaste veckorna har vi ju sett att det kan fungera, och vi får väl helt enkelt se hur det utvecklas framöver.
Och hur påverkar all den här turbulensen coronapolitiken? För det ligger ju som ett skikt över hela den här debatten. Mm. Var är man på väg när det gäller restriktioner och så vidare?
Mm. Nej, men tyvärr sprids ju den nya varianten väldigt fort här i Storbritannien, och det finns ju en oro för att sjukvårdssystemet inte kommer att palla. Trots att den här varianten, tack och lov, inte verkar göra folk så sjuka, så är det de varningarna som regeringen får, och som då Boris Johnson den senaste tiden har reagerat på genom att införa mer restriktioner. Och framförallt då att rulla ut en extremt ambitiös kampanj för att få alla över 18 att ta en tredje spruta. Jag ska själv få min imorgon faktiskt. Och det finns det stöd för i hans eget parti. Vad som det inte verkar finnas stöd för på samma sätt är ytterligare en nedstängning. Storbritannien hade ju två liksom, hårda officiella nedstängningar. Och det såg vi ju i parlamentet här om dagen när Boris Johnson, det var 99 stycken parlamentariker i hans eget parti som röstade mot partilinjen och mot Boris Johnson gällande att införa vaccinpass för stora event i England. Nu gick just den lagstiftningen igenom ändå just tack vare stöd från Labour, men att som konservativ premiärminister som anklagas för att ha gått för långt åt vänster behöva få igenom liksom ytterligare restriktioner med hjälp av vänsteroppositionen är inte ens så bra så att säga plats att stå på politiskt. Så att det här var ju också en slags varning från hans eget parti att liksom, ja, vi vet att det pratas om ytterligare en nedstängning av åtminstone England om 3 veckor och liksom, vi är inte beredda att rösta igenom det.
Så avslutningsvis, vad kommer att hända nu? Hur ser framtiden ut för Boris Johnson?
Ja, mycket hänger ju på den här vaccinkampanjen nu, om den blir framgångsrik. Den pågår ju för fullt nu, en jätteansträngning. Och sen om han då lyckas på något sätt få kontroll både över liksom pandemin på något sätt och som sin egen politiska stab och hela projekt som gungar och skakar väldigt mycket just nu. Han är ju trots allt ändå en person som har lyckats komma tillbaka från stora problem för. Men lyckas han inte med det, då blir det nog liksom en partiledarstrid framåt sommaren.
Tack så mycket Katrin Marsall, och du bevakar alltså Storbritannien för Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
Play.